Nu öppnar jag för frågor. Säg gärna vad du heter och kommentera eller ställ en fråga. Vi har ingen mikrofon i publiken, så jag kommer att försöka upprepa frågan för elektronikens skull, inspelningens skull. Varsågod, längst bak. Tack ska du ha. Jag tror det går. Men jag tror vi ska försöka ta några frågor tillsammans sen, men du ställde flera, så jag tror vi tar de här först innan vi släpper in fler. Det är alltså Mikael Lindgren från Svenska kyrkan som ställer dels en fråga i två till Sara som handlar om interreligiositet. Du diskuterade inom kristna sammanhanget och ekumeniken. Hur är det med den interreligiösa dialogen och vad sker och vad kan göras där? Emma, den specifika katolska organisation som finns i din fallstudie, vad kan man mer säga om dess identitet? Vad gjorde möjligt för dem att ta den roll de spelade? Och sen en uppmaning till oss alla, tror jag, att öva på den religiösa alfabetiseringen, det vill säga, och det handlar väl lite grann om att återvända till en kunskap som var mer allmänt förekommande i vårt samhälle för, som vi nu har tappat lite grann. Vi förstår inte alltid de religiösa institutionerna, vilket är väldigt viktigt om vi ska förstå många konflikters dynamik, så det är väl en uppmaning till oss alla. Men varsin fråga till Sara och Emma.
Okej. Tack så mycket för frågan, som är jätteviktig. Jag tänker att det interreligiösa samarbetet är en så otroligt viktig kugge i det fredsbyggande arbetet idag. Och detta med att uttolka begrepp som du kom in på, begreppet shalom som du nämnde här, och hur man hade kunnat enas kring det begreppet just för att gynna fredsprocessen, det är ju ett väldigt bra exempel på hur man uttolkar ett begrepp ur en helig skrift på ett fredsorienterat sätt. Och där vill jag verkligen belysa den vikten av den diskussionen kring tolkning av heliga skrifter. Och där kom mitt material som jag undersökte att lyfta fram ett par olika aspekter på det. Och det ena är vikten av att inte undvika att titta på de ställen där heliga skrifter manar till våld eller gör aggressiva utläggningar, utan titta på dem och diskutera dem och kritiskt analysera dem och se när skrevs det här, i vilken epok, i vilket sammanhang, vad är kontexten kring de här ställena. Men att då också kunna titta på och vad finns de fredliga ställena i samma heliga skrift, och försöka få en bred och djup bild av skrifterna. Och det andra saken som lyfts fram är just detta med ansvariga tolkningar. Hur tolkar man heliga skrifter på ett ansvarigt sätt? Och just de här två olika aspekterna, att just se hur kan man göra fredsorienterade tolkningar av heliga skrifter som samtidigt inte undviker att liksom gå i närkamp med och se vad är orsaken till de här ställena i den här skriften som säger så här och så här. Hur kan vi bemöta det och sen göra fredliga uttolkningar, och samtidigt då som sagt att vad är ansvariga tolkningar? Tack.
Tack så mycket för tillfället att prata lite mer om det här fallet som jag tycker är jätteintressant i Kenya, i Kerio Valley. Så väldigt kort om det kontextet, att de grupperna som det här handlar om har inte, liksom, tillhör inte olika religioner, utan snarare kanske i olika grad fortfarande traditionella religioner och katolska kyrkan, kan man säga. Min tolkning av liksom hur den här katolska organisationen har vann sin legitimitet här är att man genom en fortsatt närvaro i en region som, där många andra aktörer drog sig tillbaka, inklusive staten, under en lång period av osäkerhet, så fanns man kvar där. Och det var såklart mycket på grund av att man hade den här missionerande och religiöst motiverade missionen, om man så vill. Men som jag tolkar det, så är det framför allt det faktum att man att man fanns kvar och att man tillhandahöll sjukvård och skolor och sånt när andra aktörer drog sig tillbaka, som på något sätt byggde upp det här, den här legitimiteten. Och också och inte minst att kyrkan generellt i Kenya och specifikt i det här fallet har varit väldigt oberoende och kritiserat staten och kritiserat politiska ledare, vilket gjorde att man hade ett förtroende liksom, att det här var en neutral aktör. Så det är min tolkning, att det är framförallt genom organisationens specifika roll snarare än dess religiösa identitet, även om den religiösa identiteten i sin tur kanske har lett till den rollen. Så skulle jag vilja sammanfatta det.
Bra, fint. Jag tror jag använder begreppet governance också när du beskriver den här organisationen. Fint, tack. Då öppnar vi för nästa fråga. Ställ gärna få korta frågor så hinner vi med många. Varsågod. Du, ja.
Jag heter Karin.
Tack. Tack så mycket. Och du längst bak, ja.
Ja, hej. Jag heter Julius Kramer och jag jobbar för
Tack, jag tror vi tar de två frågorna. Jag ska försöka upprepa. Karan Nor som arbetar med Somalia, som frågade Matilda om kontextkunnandets betydelse för medlarnas roll och medlarnas förmåga. Ska vi ta den först?
Mm, jag tar den först. Jo, jag tolkar det också lite som att du var nyfiken på hur det ser ut, alltså vilken kunskap och kapacitet har man? Var det så?
Mm.
Och kontextkunskap, ja. Mm. Och jag kan ju inte riktigt tala för hur det ser ut i de flesta sammanhangen, men utifrån de intervjuer som jag har gjort och de reflektioner som de medlarna själva har i förhållande till hur man tillsätter medlare och bygger team, så är det ett återkommande tema att det är viktigt att ha en förståelse för kontexten. Och många medlare som kommer in externt ifrån får ju självklart har en annan förutsättning för att sätta sig in än de som jobbar och lever i sammanhang. Men samtidigt så var det flera också. Jag ställde frågan vilka andra medlare som de jag intervjuade hade som idoler eller referenser eller på något sätt som inspirerande personer. Och då kom bland annat väldigt ofta Kofi Annan upp som ett exempel som, och särskilt i förhållande till hans engagemang i Kenya 2008. Och där så fanns det både en kombination av kontextuell kunskap, att han satte sig in ganska snabbt i vad som hade skett, men också hans tydliga målsättning. Och att jag kan inte uttala mig nu exakt vad som är viktigast och hur det fungerar, men jag skulle säga utifrån mina observationer så en kombination av de här två, att man har en förståelse för sammanhanget och dessutom bygger tidigt, liksom, sätter upp ett mål som, så att man vet vart man är på väg. Vilket många jag pratar med menar att Kofi också verkligen hade i sitt engagemang i Kenya, som ett exempel på det. Var det svar på din fråga?
Mm? Vi hoppas att han har framgång i Myanmar nu, där man väntar på att rekommendationerna från hans kommission ska följas, men det är möjligen ett sidospår. Den andra frågan handlade alltså från Julius Framer som handlar om Agenda 2030 och den stora helheten och det holistiska som vi ofta talar om men har väldigt svårt att få till, för vi är sällan holistiskt organiserade, varken inom regeringskansliet eller någon annanstans. Det är möjligen de lokala politikerna som har det verkliga helhetsperspektivet som måste ägna sig åt allt som kommer deras väg. Och vem som vill i panelen här skulle kunna få kommentera det här. Åsa?
Du talar om hur forskning och policy kommer närmare, hur alltså den offentliga verksamheten verkligen bygger mer på forskningsresultat, men också kanske erfarenhet. Alltså jag tror att det handlar om incitament att jobba mer evidensbaserat, tid att utvärdera verksamhet är en sak, och det är vår egen roll, det kan vara forskningens roll också att utvärdera offentlig politik såklart, men det är också vår eget, så mer incitament i det offentliga att ägna tid och resurser åt lärande och att pröva sig fram, ja, iterativa arbetssätt, förändra inriktning när man kommer fram till att en viss sätt att jobba inte funkar och att liksom ha lite mer flexibilitet där. Sen tror jag vad gäller då forskningen, om man tänker hur forskningen då kan gå, forskningen är, ska ju vara oberoende, så att jag tror, men där tror jag att det handlar väldigt mycket om kommunikation. Och här är ett bra exempel på hur man ganska snabbt och enkelt kommunicerar kring forskningsresultat. Vi har inte särskilt ofta tid att läsa hela avhandlingar även om de är intressanta. Så att hitta sätt att snabbt nå oss med. Och ibland, jag tycker jag ser mer och mer sådana exempel där faktiskt vi bara liksom kan sno liksom ord och resultat från enskilda forskare. För de har blivit bättre på att kommunicera saker som då hjälper oss att få genomslag. Alltså vi som jobbar då med som förväntas driva frågor om fred och säkerhet till exempel inom offentlig förvaltning, då kan vi liksom ta argumenten väldigt snabbt och få större genomslag i vår verksamhet. Min spontana. Så.
Om forskningens roll så det här har ju varit intressant och är intressant naturligtvis, det här samtalet som vi har. Annars för rent konkret så är ju regeringen just nu väldigt intresserad av kvinnors roll i fredsbyggande, i medling, i konfliktförebyggande och har därför har etablerat samarbete med olika forskare för att se vad som egentligen ligger bakom det som vi tror stämmer, så att säga. Så det är ett tydligt exempel. Ett annat tydligt exempel är ett område som vi kallar för klimat och säkerhet, det vill säga vad har klimatförändringarnas roll när det handlar om säkerhetsrisker. Det är ett ganska nytt område och där har vi också från vårt håll initierat en del forskning här i Sverige från SIPRI. Johan faktiskt skrev en rapport för SIDAs del, så att där är också att dra in forskare om länken mellan klimat och säkerhet och dra den lite längre än vad man kanske kan göra på egen hand. Det är ett sätt att underbygga processer som redan pågår. Kanske jag vill också nämna någonting om helheten med Agenda 2030 är naturligtvis, jag kan inte säga svår, men överhuvudtaget så är holistik svårt inom statlig förvaltning. Vi måste ha rutor och avdelningar att jobba och sen ska vi jobba över gränserna och så här. Så att det där är en utmaning naturligtvis, men jag tycker att vi lyckas ganska bra på just Agenda 2030 där det finns en väldigt brett samarbete inom förvaltningen. En annan kommentar också till när vi pratar här om fred och konfliktförebyggande och olika. Till slut så hamnar vi på den lokala kontexten eller nationella kontexten. Man kan bara diskutera så länge om i generella termer, sen hamnar man på en landnivå, va? Och den teologiska utbildningen som vi har hört här är ju väldigt bra eftersom det bland de flesta regioner naturligtvis är ju en fredsbas. Värdegrunden är fred, inte konflikt. Så att det är ju väldigt viktigt att sprida den naturligtvis. Sen finns det ju en kontext där den ska användas och då försvinner den här utbildningen ofta tyvärr. Vi har ju sett det i Balkan till exempel där olika kristna regeringar stod emot varandra och då kommer mera världsliga ting in och spelar in och avgör vad olika skeenden, så att säga. Det finns många exempel på det. Men och jag är lite osäker på hur långt dina teorier eller ditt tänkande kan gå, alltså att utbilda individen så att han blir en fredlig individ och tillfreds med sig själv. Jag har hört det i många sammanhang också att peace comes from peace of mind. Att det finns en länk där. Men sen finns det en massa våta filtar som vi pratade om på lunchen tidigare här som man lägger över det här som handlar om världspolitik och geopolitik och diamantgruvor och allt vad det är för någonting. Så att det man måste ner på landnivå om man vill ha i mer detalj hur medlaren ska göra och inte göra eller vad religionens roll är till exempel.
Tack Göran, du väcker en hel rad nya. Och ska vi be panelen väldigt kort kommentera detta, Sara och Åsa.
Ja.
En liten och sen så har vi två personer som har bett om ordet i publiken. Jag har koll.
Ja, en kort kommentar på det också. Ja. Jag ser också problematiken att det är allt annat än en enkel uppgift att implementera teologisk fredsutbildning. Inte minst då som det kan vara interreligiösa eller interkonfessionella konflikter. Och att där är ju den dialogen i sig, den interreligiösa dialogen och den ekumeniska inom konfessionella dialogen, ett verktyg för att också få såna här insatser, fredsinsatser till stånd överhuvudtaget. Jag tänker också på att det här med teologisk fredsutbildning, om man tänker på de religiösa gemenskaperna, så tänker jag att det är ett ansvar för varenda litet samfund och församling att ha en kontinuerlig agenda. Och det är väl långt ifrån verklighet idag, men jag tänker att det är någonting att sträva efter.
Jag vill så gärna säga någonting apropå Julius, din fråga och era Göran och Åsas kommentarer. Att vad är det som krävs för att vi ska samarbeta på ett nytt sätt med forskning och praxis, och det är också relaterat till en mer holistisk analys och ett holistiskt arbetssätt. Jag tror verkligen att det handlar om att liksom göda nyfikenheten och ett mod och ha ett gemensamt mål, för att det kräver mod att bli analyserad, att bjuda in forskningen och säga det här vill vi förstå bättre eller göra bättre. Hur fungerar det? Det kräver mod för att vi inom forskningen ska satsa på de här långsiktiga projekten som kanske inte leder till snabba publikationer som idag ger pengarna som föder våra liv. Så att det är liksom, jag tror på att det vore gynnsamt att börja med att tänka holistiskt här hemma, hur vi kan samarbeta, hur det hänger ihop med liksom de olika SDGs i vår verksamhet, och sen ta det ett steg utåt. Mm,
tack. Ja, varsågod. Tack.
Jag heter Inger Holmlund. Jag tycker det går väldigt bra att leva utan Gud. Därför att vi är allt är gudomligt. Vi är alla gudomliga. Och jag tror att det är universum och evolutionens krafter som har skapat oss. Och det är klart att vi kan kalla det för Gud. Men det är också att vi har ju fått genom evolutionen allt vad vi behöver för att leva i fred och harmoni. Och det är därför vi kan alla skapa det. Till och med de två orosherrarna som finns i världen nu, de har också fått det. Det är att välja på gott och ont och lära oss att välja det goda. Hela tiden, varje stund, från det vi går ut i affären och köper vår mat. Allt vad vi gör. Så att, och det är helt underbart att leva. Och jag är snart 100. Vi komplicerade så mycket för oss. Det är enklare än vad vi tror att samarbeta. Och det är ändå så svårt till och med att få fredsrörelsen att samarbeta. Nu borde vi ta itu med både naturligtvis hela klimatrörelsen, fredsrörelsen, och vi ska ju skapa det hållbara samhället. Vi måste ju sätta igång nu ögonblickligen. Det här får inte ta tid. Det är det här och nu, och det är nuet som gäller. Det är nu vi har möjligheterna.
Tack så mycket.
Ja.
Ja, förlåt. Lena. Ursäkta. Jättebra, tack. Först då Ingela Anderssons fråga till Emma, eller två frågor om hur hittar vi legitima aktörer, hur förstår vi deras legitimitet och vilken roll spelar kön, ålder etc. hos dessa aktörer, och på vilket sätt kan vi ge stöd till dem?
Mm. Jättebra frågor och jättesvåra. Men jag tycker du sätter fingret på något som är verkligen är relevant. Hur man identifierar lokala aktörer. Om man tänker alltså inuti i de här samhällena, så att säga. Om vi bortser ifrån NGOs och så här, som kommer in och liksom. Och då är det ju ofta så är det ju inte helt lätt, för det kan ju vara så att samhället också befinner sig i en, liksom en transition. I många av de fall som jag har studerat så är det kanske just för att de här traditionella konfliktlösningsmekanismerna där man har de byäldste som förhandlar med varandra håller på att underminera, så att det kanske är därför som det är konfliktfyllt just nu. Och de har ju ofta varit väldigt patrimoniella system, och det finns ju fortfarande exempel där man, liksom, man sluter avtal som går ut på att om medlemmar av den ena gruppen dödar en man så ska de böta sig och så många kor, men om de dödar en kvinna så är det halva antalet. Och det, alltså den typen av saker finns fortfarande kvar. Men jag tror man måste jobba lite på flera fronter och tänka att man, det kanske finns... De här strukturerna kanske fortfarande spelar en roll och kanske måste ges en viss roll. Och sen så måste man liksom försöka se... det är lite som med vad säger, inbördeskrig, att tänka i termer av track one och track two, diplomacy lite grann. Att det kanske finns en roll som kvinnor har som är mer informell till exempel, som man kan bygga på. Att man får jobba lite där man står, tror jag. För att det finns ju många exempel där man har... mer eller mindre kvoterat några ungdomar, några kvinnor och några äldste och tagit dem någonstans för att handla. Men det blir inte kanske inte legitimt liksom, lokalt. Utan man måste försöka se var man befinner sig och försöka stärka kvinnor då, till exempel utifrån den situationen. Och i termer av hur man kan stödja lokala aktörer så tror jag att jag tror inte det finns liksom ett enkelt svar. Jag tror man måste vara lyhörd och försöka... För det första då, identifiera de här konstruktiva krafterna för fred och sen försöka lyssna på dem, vad det är de behöver. För det kan handla om teknologi eller om finansiella resurser eller om någonting helt annat. Eller att sätta press på den centrala regeringen till exempel. Så att jag tror man måste försöka lyssna in dem helt enkelt.
Tack. Det är intressant att notera. Först när Göran pratade om kvinnors roll i medling och fredsbyggande, som den frågan överhuvudtaget kom upp under dessa två timmar. Och nu återkom Ingela och du till den. Jag bara noterar det. Matilda, vad kan du säga om kontextens betydelse och den institutionella mandatets begränsande roll för den som har uppdraget att medla? Och frågan kommer alltså från Lena Sund på UD som har lång erfarenhet, bland annat från Angola, Demokratiska republiken Kongo i olika roller.
Ja, jag kan ju säga bara att det är ju så sant och klokt att det finns väldigt mycket begränsande faktorer i de sammanhang där medlare jobbar. Och jag har ju bara tittat på konfliktintensitet, men som några av de additional finding, vad heter det på svenska? Extra resultat och slutsatser så ser jag ju att en väldigt viktig faktor är ju inte minst mandatet, men också mandatet och resurserna som organisationen har, men också hur vi sugna är parterna själva på att lösa konflikten. Så att i den här lilla, jag vill bara läsa i rapporten, står det här ett fantastiskt citat från en av intervjuerna som jag tycker sammanfattar det så bra. If the parties are listening, you can play loud and they will follow. But if they're not listening and you play loud, they'll try to move away from the noise. Och det är ju en jätteviktig faktor, att parterna måste ju själva någonstans vilja, även om de kanske inte vågar eller har liksom gjort åtaganden som gör att det blir väldigt kostsamt att engagera sig. Men samtidigt så har jag också sett att i några av mina intervjuer hur vissa medlare med specifika mandat på plats har möjlighet att hitta lösningar och göra saker som gynnar en vision om vad man vill uppnå, som kanske inte nödvändigtvis innan skulle kunna... Jag skulle inte kunna säga att ja, men så här kan vi göra, för att på pappret ser det ut på ett sätt, men på plats, på marken, kan det se ut på ett annat sätt. Så att det beror nog lite på, ja.
Det är som så mycket annat.
Ja, det beror på.
Ja. Jag tror vi har utrymme för en fråga till, och den kommer här. Varsågod.
Ja, Annika Sundman-Måström heter jag och...
Frågan från Annika som sysslar med ledarskapsutveckling handlar alltså om på vilket sätt kan vi använda eller aktivt fortsätta att bygga fred i vårt eget samhälle på ett sådant sätt att det bidrar till vår trovärdighet att agera i säkerhetsrådet. Göran, vill du ta den?
Vi har ju, som du säger, en lång tradition av fred i Sverige och i olika sammanhang med diplomati och med dialog, och att vi ska försöka prata oss ur situationer snarare än använda våld, både i smått och i stort. Det liksom ligger hos oss, de kloka människorna i vårt land i alla fall. Och jag tror att vår representant i säkerhetsrådet, vår ambassadör i New York, har sagt i skapligt stora sammanhang, och jag tror också i någon tidningsintervju, att när vi kom in i säkerhetsrådet så slogs han av gnabbet och fientligheten mellan individerna som satt i det här rummet. Inte när man är i den stora salen, kanske när kamerorna är på, men det finns då ett förhandlingsrum bredvid där det blev smutskastande av varandra mellan några av länderna helt enkelt, och det var inte alls konstruktivt. Och han tycker då att, eller menar att, och jag har hört flera andra säga det också, att det sätt som vi då påbörjade vår ordförandeskaps, eller vår medlemskap var ju att vara ordförande i januari förra året. Och då tog han vissa initiativ som ledde till någon slags avspänning inom gruppen, de 15 representanterna, så att diskussionerna därefter blev bättre. Och också att vi väldigt tidigt i under januari månad när vi var ordförande, så var det, sammanfyllde det med den nya generalsekreteraren. Och att vi innan dess hade haft ganska långa diskussioner med den nya generalsekreteraren om hur vi skulle hantera hans första framträdanden i säkerhetsrådet, och att fokus skulle just vara på konfliktförebyggande och ett par andra ämnen. Och det här har jag sedan hört från ordföranden för generalförsamlingen, som sa att på ett öppet möte att under mina 7 år i FN så var det svenska initiativet i januari det bästa som jag någonsin har varit med om. Och det var den öppna debatten om konfliktförebyggande. Och sen dess så har atmosfären inom säkerhetsrådet blivit bättre. Och då kan man ju tro att fred på jorden har större chanser att lyckas. Tyvärr så har ju säkerhetsrådet vissa politiska begränsningar också. Men jag tror att vi med vårt sätt att tänka vara kanske har kommit över de här personliga hindren. Men, och sen är det ju alltså, det finns ju låsningar. Vi kan ju sitta här långt upp i norr och tycka både det ena och det andra. Men när man kommer ner på landnivå så är det politiska realiteter som styr. Och också hos medlemmarna i säkerhetsrådet, inte minst de permanenta. Det vet vi ju alla. Och vi kan ju bara fortsätta att försöka understryka hur en demokrati bör se ut och hur det bör fungera och hur icke-våldsinsatser borde ta över istället för våld och så vidare. Och så vidare. Men vi har, ja, vi läser alla tidningarna.
Tack så mycket, Göran. Vi låter det bli den sista kommentaren. Jag tror det går nog inte att sammanfatta det här seminariet annat än att säga att det har varit väldigt värdefullt att se hur era tre oerhört olika perspektiv och utgångspunkter har bidragit till en så livlig och spännande diskussion här. Det faktum att vi har fått se liksom föremålet för dagens predikan, nämligen fred belyst på tre olika sätt, har blivit så spännande och innehållsrikt. Möjligen kan man väl också konstatera att vi har ofta i den här diskussionen återkommit till individens betydelse. Vad säger det handlar om individens religiösa identitet och det som sedan genererar ett handlande utifrån det perspektivet, eller legitimiteten hos medlaren, eller medlarens uppträdande överhuvudtaget och vilken roll dessa personliga faktorer spelar för möjligheten till framgång. Och så möjligen en iakttagelse till, nämligen hur viktigt det är att biståndet och politiken förstår varandra. Hur vi allt för ofta, och jag har alltså spenderat de senaste 3,5 åren i Jerusalem, Palestina, och ansvarig för svensk bistånd där, hur ofta vi misslyckas med att använda dessa två instrument tillsammans så att de förstärker varandra. Och här har vi lite kvar att göra, tror jag. Men det här seminariet har ytterligare förstärkt den slutsatsen. Så stort tack till er presentatör och till våra två kommentatorer och till publiken.